Ja, välkomna till de äldres råd. Vi sitter här i normal uppsättning igen. Jutta Siakus, Per-Erik Lönnfors och Ralf Friberg. Och vi ska börja med att tala om de uppmärksammade misstankarna om sexualbrott mot minderåriga i Uleåborg och Helsingfors. De har väckt uppmärksamhet dels därför att det är personer med invandrarbakgrund som antas ligga bakom dem. Dels för att det är ovanligt att polisen på eget initiativ går ut med information om sådana här saker. Vad tycker de äldres råd om den här historien? Vi låter Ralf börja.
Tack. Det finns ju ett ganska obehagligt drag i polisens informationsverksamhet. De har nu infört begreppet ulkomaalaistaustainen. En med andra ord en utlänning som misstänks för den här typens brott. Det är det som jag tycker är väldigt besvärligt. En annan sak som inte alls har diskuterats på allvar är när våra ministrar talar om att de som gör sig skyldiga till sådana här brott, de ska i värsta fall fråntas sitt finska medborgarskap. Mm. Och vart ska de sen ta vägen? Därför att alla människor på jorden ska ha ett medborgarskap. Och dessutom, om de är finska medborgare, får man ju inte behandla dem på ett annat sätt än man behandlar genuina finska medborgare.
En liten distinktion i det här. Jag tror att faktiskt det är på det viset att ministern har sagt att man tar bort det finska medborgarskapet enbart i de fall där de också har ett annat medborgarskap.
Jaha, tack för det. Jag kan just avsluta, men jag vill säga att ute i stora världen pågår nu en internationell debatt om vad betyder medborgarskap och vad betyder det att man har en nationspass. Och den här diskussionen har inte skymtat alls mellan raderna ens i vår debatt här hemma. Jag kan avsluta här.
Ja, man har ju vridit och vänt på den här frågan sida upp och sida ner i tidningar och man har talat i radio och tv. Det är en sak som jag tycker har underbetonats här. Man fäster väldigt stort avseende vid att de är invandrare av annan etnicitet. Jag tycker att en sak som man ska komma att tänka på är att det här är fråga om ensamma unga män utan familj. I morse när jag steg upp så föll min blick på ett porträtt av min mormors och morfars familj med 7 barn. Och jag tror att sån här porträtt, familjeporträtt, tar man inte så ofta i dag, utan man ser hela tiden människor som tar bilder av sig själv, så kallade selfies. Och det här tror jag att antyder en, eller leder tankarna till en större sak, det vill säga familjens roll i det västerländska samhället. Det, och familjens roll givetvis när det gäller de här invandrarna också. Och det här, förut så gifte man sig och fick barn och bildade familj, eller också fick man barn och gifte sig och bildade familj. Men nu varken gifter man sig eller får barn. Och idag var det stora nyheter om hur vi har ett befolkningsunderskott. Och det kan ju inte hjälpas med att hämta hit fullvuxna invandrare, utan om vi ska ha invandrare, ska vi ha invandrare som är familjer och vilkas barn så småningom blir stöttepelare i vårt samhälle. Och så här gick mina tankar från den här lilla observationen att det här är ensamma unga män som alltid är ett orosmoment.
Jag tycker att den här debatten har totalt spårat ur. Först och främst att man säger hela tiden att det här förövas, eller de här våldtäkterna förövas av utlänningar. När det har pågått i Finland i årtionden, århundraden, tar någon medborgarskapet av en finländare som våldtar sitt barn? Nej. Och jag tycker att det är en förskräcklig grej att ta medborgarskapet av någon. Det har till exempel den här experten Scheinin sagt att det är omöjligt att göra så. Det kan man inte göra. Och sen arbetar man ju i händerna på sandfinländarna genom att man just hela tiden säger precis att det är utlänningar, det är irakier, ja, det är busar, det är hemska. Och då basar, de här hallar har på som jag vet inte vad. Det är en fruktansvärd urspåra diskussion.
Kan jag få tillägga bara till både det som Pei och Jutta sa, att det som man kanske inte riktigt kommer att tänka på, att 1973 startade herrar George Bush och Tony Blair krig i Irak och förstörde då det samhälle för, man kan säga, decennier framåt. Och de här pojkarna som nu är här, så de har då varit kanske 2-3 år gamla när det här kriget började. Och aldrig egentligen levt i ett samhälle som skulle ha haft någon som helst strukturer. Ja. Där grannarna har varit dödsfiender med varandra och så vidare. Så kommer de hit och är då, man kan säkert säga att de är helt förstörda inombords. Och då är det klart att det kommer att hända saker.
Får
som
jag
inte vill försvara. Om jag bara säger att vi måste också lägga vikt vid våra egna moraliska skyldigheter. Att trots att dessa människor är problematiska,
Får jag tillägga till det här att det är kulturskillnader som man måste komma ihåg. Jag såg en jättefin diskussion där man intervjuar invandrarkvinnor och män om de här frågorna. Och där kom också fram det som ingen säger i Finland utom jag, att det finns kulturskillnader. Till exempel irakiska män har rätt att slå sina hustrur.
Det är naturligtvis en poäng det här
att
kvinnosynen är alldeles fruktansvärd.
Kvinnor som går lättklädda är ju alltså lättfärdigt gods. Det måste man komma ihåg.
Ja, det är deras eget fel.
Och ingen lär invandrarna att det finns kulturskillnader mellan Irak och Finland. Ingen lär dem.
När jag hörde Jutta säga om finländarna att de har också i många herrans år begått likadana brott. Så fick det nog mig lite att tänka på ett nytt ord i svenska språket som kom i fjol, och det är what about ism, det vill säga det som också Donald Trump använder, och då sätter han, jo men de har ju också gjort det ena, men jag, så att det ena, det där finländares nuvarande och gamla sexbrott ursäktar ju inte de här brotten som har skett i Oleåborg, men jag tror inte att det var det som Jutta menade.
Det är väl frågan om hur det bemöts i medierna. Alltså jo. Att det, den där. Ena gruppen liksom finns inte och den andra plockas fram.
Där finns det, den här saken.
Jag sa ju att debatterna spårar ur, det var min...
Jo. Men det som jag tycker att du tog upp som var mycket viktigt då en följd av det här som har hänt och hur det används i politiken. Och det är det att hela den här, vårt riksdagsval är ju ett par månader, april. Och, det här, och nu har man ju redan nu sett att den här diskussionen har använts som ett vapen i riksdagsvalet. Så att frågan,
precis.
Och det här då, om det här ska bli huvudsaken i ett riksdagsval, så undanskymmer det ju alla de viktiga saker.
Klimatförändringen och allt det där.
En hel räcka saker som borde vara de främsta ämnena för ett riksdagsval.
Man kan ju säga till och med att det skymmer allt väsentligt i riksdagsvalet på det här viset. Men jag har också fått en liten känsla av att det finns någon MeToo-hets i den här debatten. Jag är ganska trött på att läsa sida upp och sida ner av sådana här analyser av olika mediafeminister. Jag tycker jag har fått nog. Jag kan problematiken.
Det har du rätt i. Den debatten har också spårat ur.
Intressant, ja.
Jag är lika trött, fast jag tyckte jag applåderade när MeToo-grejen kom, så applåderade jag den med varmt hjärta. Men nu tycker jag också att den har spårat ur.
Jo, vi har en tvångsmatning nu.
Precis,
av det här materialet.
Vad säger ni om den saken då, för att återgå till det här, vad ska jag säga, valtemat, att riksdagsgruppernas ordförande då förra veckan på så här rörande enigt sätt höll en presskonferens där de meddelade om att de lagförslag som finns för en skärpning av straffskalan och för våldtäktsbrott nu liksom ska påskyndas. I och för sig en tanke som väl vem som helst kan understöda, eftersom vi väl ingen riktigt anser att den, nu för tiden straffas tillräckligt hårt. Men det som var det i ögonen fallande att det som verkligen skulle kunna hjälpa för att minska på sexbrott är ju att förhållandena för de här, eller vad ska jag säga, att integrationsarbete för flyktingarna skulle gå snabbare.
Så att de får jobb med samma.
Att de får jobb och att de inte hålls i de här mottagningscentralerna. Precis. Mer än absolut nödvändigt och så vidare. Att det finns ju hur mycket forskning som helst som säger att det här är det sätt som...
Jag
förstår att de hade diskuterat, de här gruppledarna, nog den här frågan, men den lämnades du bort på den här presskonferensen.
Du talar om de här förläggningarna, Geo, och här är det ju på det viset förståeligt att man då använder internet för att få kontakt med den utomstående världen, men skulle de vara på jobb och skulle de vara ute i den, så att säga, på den öppna marknaden, så skulle de ju söka sig till kvinnor i sin egen ålder. För jag tror inte att det är liksom speciellt inriktade bara på barn.
Jo, men de säger, de här som förövar de här brotten, att det är lättare att övertala ungdomar, 13-åringar, 12-åringar.
Nu vet vi ju egentligen ganska lite
vi
om
vet
vad
lite
det är.
Om det, men
hur gamla de har varit, de här pojkarna, hur gamla
alla,
flickorna har varit.
Alla har glömt bort föräldrarnas ansvar.
Exakt,
har inte mammorna sagt åt sina döttrar att ni får inte gå hem till en vilt främmande kille, eller till och med till en kaveri. Du går inte hem till någon kille.
Ja, via föräldraansvaret, ja, Jutta, så kommer vi tillbaka till min käpphäst, det vill säga familjen.
Ja.
Och jag undrar om det är helt otänkbart att tänka sig att de här ensamma invandrare, det knappast finns det så väldigt många familjer som skulle ta emot dem som familjemedlemmar. Men man kan ju tänka att de skulle få en stödfamilj,
ja,
som de då skulle kunna vända sig till, och då skulle de lära sig landets sed och bruk den vägen.
Men Peje, med den här negativa kritiken som invandrare har fått nu, så vill ju ingen vara familjeförälder.
Det finns ju en självfallen aktör på den marknaden, och det är Röda Korset. Ja. Som i andra fall just ordnar med stödfamiljer och individuellt stöd för sådana som har det svårt. Så vi vädjar nu från de äldres råd till Röda Korset att ta ett ytterligare ökat ansvar.
Det gör vi gemensamt här i de äldres råd.
Just det.
Våra kloka huvuden slår vi ihop och kallar på Röda Korset att hjälpa oss.
Det har funnits nog, jag talar just med en person från Borgo som en lärare. Och där i Borgo hade haft en sån här, ett stödarbete för invandrare som har varit framgångsrikt.
Ja, ser du.
Det som man ju också bekymrar sig över, vilka signaler till samhället regeringen ger när man då, kanske för att hålla ihop regeringen, börjar tala om att omförhandla de internationella avtal som Finland har.
Det är det dummaste man kan göra. Det har ju Scheinin också sagt, att det här är det mest korkade man kan göra.
Jo, det är en Pandoras ask.
Och sen en annan sak är det ju att hårda straff ändrar ju ingenting. Nej. Absolut ingenting. Utan det är helt andra vägar man måste
göra. Jag lärde mig i lagutskottet att det är ingen brottsling som i brottsögonblicket tänker på vilken straffpöljd den blir. Utan han tänker inte alls på att han eventuellt kan bli fast.
Precis.
Det är alldeles andra motiv. Och man tror, har vetenskapligt belagt till och med, att hårdare straff inte leder till minskad brottslighet.
Jag tror på det. Som du säger.
Men
jag fick det att gå i lång i tiden.
Jag uppfattar det nog som ganska stor opportunism att ministrar som egentligen säkert borde veta att det här inte går att förhandla om, ändå går ut med de här
sakerna. Där har Geo fullständigt rätt. Jag är generad över våra partiledare som har fattat sådana här korkade beslut.
Tänk vad vi är eniga idag. Kan du inte ta upp några ämnen där vi är oeniga?
Tänk nu, alltså, de matar ju att Halla har mera röster.
Jag kan ta upp ett närliggande ämne som vi också kan vara väldigt eniga om, och det Sannfinländarnas ungdomsförbund som har kommit med den här tanken att de har egentligen, ungdomsförbundet har ockuperats av en så här mera radikal och etnonationalistisk falang som säger följande, nämligen att Nu måste jag använda det finska ordet för att här finns en liksom distinktion som är svår att göra på finska. Att de vill definiera suomalainen bara som suomalainen, bara sådana personer som har kommit till Finland under, som de säger, förhistorisk tid, vilket de då placerat i 1300-talet, vilket jag nu inte är övertygad om att det är vetenskapligt korrekt, men i varje fall. Och att de övriga då, som har kommit senare, inte ska räknas som suomalaisia. Nu är det ju så att suomalainen, att vi har ju, gör ju skillnad mellan finsk och finländare, men den distinktionen kan man inte göra på finska. Så att de erkänner nog att det kan finnas finska medborgare, då, men att det där, men det är då inte finnar nödvändigtvis, utan det är bara finländare.
Om man tittar till exempel på analysen av blodbilden, så har rena finnar många drag som är gemensamma med Sverige. Finlandssvenskar har många drag som är gemensamma både med finskspråkiga och med rikssvenskar. Så hela den här tanken på att det skulle finnas någon särskilt utvald ras av finnar är absurd.
Jag tror att den här diskussionen är mindre intressant än den diskussion som vi kanske kan föra. Vad är det här ett tecken på? Jag tycker att det påminner om diskussioner som försik för en 70 år sedan.
Det var på 30-talet man förde sådana här diskussioner.
Ja, nu får du nog ingen oenighet, så åtminstone mellan mig och Ralf, för att jag är helt enig. Den här gränsdragningen blir ju absurd när folk är blandat, alltså i olika, enligt olika kriterier. Så är mina barnbarn som lever i en finsk och svenskspråkig familj, vad ska de då vara? Så att det här är ju absurt att man gör på det här sättet. Och vi behöver bara tänka på USA, där då 90% av alla färgade har ju ett vitt påbrå. Ändå delar man upp dem i vitt och svarta. 90% av de svarta har någonting vitt. Så det är sådana här klara gränser i sådana frågor där man inte kan dra klara gränser, så är absurda. Nu finns det ju, det här är ju en fråga om identitet, och det finns till och med en lagstiftning, och man får välja sin identitet när det gäller namn och när det gäller kön. Men när det gäller sån här tillhörighet till någon folkgrupp, så finns det ingen lag på att man får själv säga om man är finlandssvensk eller finne eller någonting sånt här. Men jag tycker att de som nu väldigt noga vill påpeka att jag är finlandssvensk eller att jag är finne, så de avslöjar nog mest sitt eget tänkande.
Men jag kan inte välja Vapaavuori som namn, därför att det är skyddat.
Friberg menar han.
Det finns ännu en intressant synvinkel på det här, och det är att det är den att Sannfinländarnas ordförande Jussi Halla-aho har uttalat sig väldigt kraftigt mot det här, det här ungdomsförbundets nya radikala ledning, och sagt att det är farligt med, faktiskt använt uttrycket, fascistiska och nationalsocialistiska tankar.
Man kan säga vad man vill om Halla-aho och hans politik, men man kan inte förbigå faktum att han är väldigt intelligent.
Och har akademisk skolning.
Det är en intelligent
kille. Han är ju
kille.
Superlogisk ibland, liksom, jo. In absurdum. Så
jo,
att
in
det
absurdum,
blir
tokigt. Men många gånger har han rätt också i saker, utom att hans parti, vad heter det, omger det sen med sina egna fula tankar, som det här ungdomsförbundet gör.
Men jag tycker, han är okänslig också.
Jo, men jag tycker att vi ska nonchalera det här ungdomsförbundet. Vi ska inte ta upp det, vi ska inte prata om det, för att då får de bara mer reklam.
Det har du rätt i, men jag vill ändå fortsätta prata om det. Med att nu är det ju bekymmersamt att de dyker upp, de här idéerna. Man talar om att finnar ska
men
vara vita.
Men det är överallt i Europa.
Jo,
det är överallt i Europa. Ungdomsförbundet,
men det är ju det, att håller vi på och glider in i samma, eller sätta oss på samma
världen
kärke som ungdomen och Polen.
Världen är ond.
Det där, sen, vi måste också komma ihåg att det är lite nu beroende på vilka individer som har råkat komma in i ledningen, så att säga, anbudet av begåvningar till Sannfinländarna kan inte vara allt för stort.
Snälla, Ralf, försiktigt.
Nej, nej. Och beträffande alla, och det som jag tycker är hans blinda punkt var det som jag försökte säga åt Jutta också, nämligen att han är ganska okänslig för reaktioner utifrån, och han liksom går sin egen väg och håller liksom logiken i sin hand så där som det skulle vara en hund.
Mm, jo, vi tycker vi kan det här diskutera. Nej, ja, om man överhuvudtaget ska beakta det så ska man utsätta det för åtlöje. Och underligt hur lite det går fram av sådana saker som att vi här hade en gäst uppträdande i det äldres råd för något år sedan som hade gjort serien Finland är svenskt. Där det en lång tv-serie som tydligt visade hur uppblandad den finska och den svenska kulturen är. Men det här har nog inte gått fram till de här ungdomarna alls, utan de är nationalister.
Det har säkert gått fram, men att de vill påpeka att det här liksom på något sätt bastarder, att de är inte riktiga finnar.
Ja, just det.
Ja, det är precis så där att har man en liten droppe svart blod i sig så är man svart.
Men ungdomarna
ser ju... Det fanns ju i Nazi-Tyskland väldigt klara regler. Alltså att, var det nu så att om du på farfars farmors nivå hade den ena
som var
judisk, så var, då var du liksom...
Men Peje, det var du menar, du menar kanske den här Seppänen som har talat om att det hade svenskt. Nå, ungdomarna hör ju inte eller tittar inte på Seppänens program. Han är alldeles för intellektuell för dem. Och det finns likadana busgäng som de här sannfinländarna har. Alla möjliga sådana som åker med sådana motorcyklar och grejer och verkliga brottslingar. Så att jag menar, nu finns det ju brottsligt gäng också utanför de här sannfinländernas ungdomar. Men jag tycker att man ska nonchalera dem och inte ge dem åt dem.
Eller utsätta dem för åtlöje. Eller också som Geo gjorde, visa på historiska händelser. Precis. Som visar den här absurditeten att man är jude om man är så kallad mischling av fjärde graden eller någonting. Det blir ju rent. Ja.
Men antagligen tycker de där ungdomarna lika. De tycker som man...
De drömmer om ett slaraffenland som aldrig har funnits.
Just det. Mm. Ja.
Ska vi gå över till plan B? Och plan B är inte ett vinmärke, utan det är det som nu den brittiska regeringen försöker komma fram med idag då, helt enkelt. Hur tror ni att det här nu förlöper? Jutta.
Jag tycker att det är en absurd situation. Det är något så förskräckligt som händer just nu tack vare Brexit. Jag tänker bara på EU, alltså de ska ut ur EU då. Och hela EU pressas av Ryssland och Amerika. Och sen de där ex-Varsava-staterna, Polen, Ungern, alla de här. Och pressar på EU. EU ska ju liksom förvara den här freden på något sätt. Och nu angriper alla EU och Brexit. Jag förstår inte hur man överhuvudtaget kan göra en sån här definition som Cameron gjorde med sitt stora dumma grej, alltså med dum folkomröstning. Jag är 100% motsättare med folkomröstningen. För det är de som är beslutsfattares flykt från sanningen. De gömmer sig bakom folkets rygg.
Jag tror att EU kan inte erbjuda någonting som skulle få britterna att i grund ändra sin åsikt. Å andra sidan kan man ju säga att inför Europa har britterna gjort bort sig någonting så kapitalt som man får gå långt tillbaka i historien för att hitta någonting som skulle vara motsvarande. Det enda som händer är nu att Putin myser när allt det här äger rum.
Men Ralf, EU behöver ju inte hjälpa Brexit UK ut ur EU. Inte ska EU hjälpa dem, inte ska de ändra sina oss. Nu vill Therese May ha hela tiden nya möjligheter att slippa liksom EU. Men inte kan ju EU gå och hjälpa dem. Det är
absurt. Nej, det menar jag faktiskt inte.
Nej, det kommer jag tycker att Jutta har alldeles rätt. Det är alldeles för fåfängt att tänka sig att EU skulle gå nu till mötes på något sätt.
Det vägrar
de. I synnerhet när de inte vet vad de ska gå till mötes. För England har ju inte beslutat vad de vill ha.
Varken konservativa eller Labour vet.
Ja, det där, Majs eget konservativa parti har åtminstone två starka olika fraktioner.
Precis.
Och säkert däremellan någon till. Men om nu man ska göra en sån här halla-ahosk, superlogisk förutspåelse.
Försök
vara halla-aho här. Det där, så kommer ju före slutet av mars kommer tiden att ta slut för att hitta på några nya saker. Och när tiden tar slut så blir det då en kollaps, möjligen då troligen det där, kommer regeringen att falla. Och efter att regeringen faller så får man en ny regering och den kan då föreslå en ny folkomröstning. Den ny folkomröstning kan göras i samband med ett uppskjutande av det här slutdagen i slutet av mars. Så man skjuter upp det med några månader för att den här nya omröstningen måste ju organiseras. Men då står man igen inför det problemet att man ska ju ha alternativ i en folkomröstning. Och det ena alternativet är ju helt klart. Det är ju att stanna kvar i EU. Det föranleder inga svårigheter. Men vad är det andra alternativet? När man sitter där med plan A, B, C och D och olika, ska det vara då ett hårt, ska man då rösta för ett hårt Brexit, ett utträde utan ett avtal, eller ska man rösta för det här avtalet som May har förhandlat fram och som redan har förkastats av parlamentet. Så det här om man då ska ha två alternativ i en folkomröstning, så blir det väldigt svårt att hitta det här andra alternativet som står mot det här att vara
det
kvar.
Det skulle i så fall vara det andra alternativet, att man frågar väljarna att går ni med på att en ny regering fortsätter att förhandla med EU om en lösning på Brexit-frågan?
Men Beje
har
rätt i det att varken konservativa eller Labour vet vad de vill. För det finns så mycket olika åsikter i båda delarna, både Labour. Och det värsta är ju att de är så rädda, konservativarna är så fruktansvärt rädda för att regeringen ska falla, för att Labour ska komma till makten. Och de tar hellre vilken jävla Brexit-överenskommelse än att de får Labour till premiärminister, någon Labour-kille. Men i Labour finns ju också olika åsikter. Han, den här Corbyn, har ju en egen åsikt, alla andra kritiserar honom. Så man vet ju inte vem ståndpunkt man ska stödja. Men jag vill bara återkomma till det här, att hela den här förfärliga Brexit-omröstningen baserar ju sig på lögner. Det lovades ju 300 miljoner per vecka som de skulle få till sin socialvård och allt det här. Och det var rena lögnen. Och nu har folk fått mera uppgifter. Kanske en annan folkomröstning ger ett annat resultat. Jag vet inte. Absurt är det.
Jag ska fortsätta på det PS logiska linje.
Men min ologisk.
Nej.
What about me?
What about me?
Förlåt, Jutta.
Fy på dig.
Du ska bry din lilla söta hjärna med
lilla vän.
Ja, farbror. Ja, farbror.
I varje fall. Alltså, det som ju är den springande punkten egentligen är ju hela det här Nordirland-grejen. Att så länge den inte är löst så går man inte framåt.
Tänk på tullarna som
och det där, om vi då tänker på hur löser man Nordirland-frågan. Då det löser man då endast på det sättet att Storbritannien på något sätt är med i tullunionen. Att man inte går ut ur den. Och då kan jag föreställa mig att det enda sättet att komma framåt här är att då, ska vi säga, de olika grupperna, hårda och mjuka Brexit-förespråkare, samlas och försöker se hur får vi till stånd en sån lösning där det här villkoret uppfylls. Och det betyder då att jag tror lösningen ligger i att man inom parlamentet lyckas komma överens om en lite mjukare Brexit för att allt annat leder ändå till katastrof och att de tar sitt förnuft till fånga så småningom.
Nordirland-frågan kompliceras ju oerhört mycket av att den har en så stark religiös, ett så starkt religiöst inslag. Det är katoliker på ena sidan och protestanter på andra sidan, och hittills har man inte kommit på någon historiskt hållbar lösning på hela Nordirland-problemet. Det logiska skulle vara att Nordirland, det vill säga Ulster, hör till republiken Irland.
Och när man söker de här vägarna förtvivlat att hitta en ny väg att gå fram på, så finns det ju det här som ni har sagt, att sätta Irlandfrågan, ta den på bordet som den viktigaste. Och det tror jag att det har varit i nyheterna idag, att Theresa May, hon har nu tagit kontakt med Irland för att förhandla där med någon sorts...
Men det är ju inte den vägen lösningen kommer.
Nej, det är inte den vägen det kommer. Och så att jag... Den är det där ganska hopplös, den taktiken.
Lösningen kommer ju bara inom parlamentet.
Och det, just det, och det skulle jag säga, det är då den andra vägen. Som ju har också talats om att man inom parlamentet skulle ha en samling över partigränserna och betrakta det här som en sån krissituation att de olika partierna i parlamentet skulle ta hand om hela saken.
Du får mig att tänka på andra världskriget när du talar om så här drastiska lösningar. Att parlamentet skulle överta hela kötseln.
Finns det inte en högröstad grupp som talar om att man ska stanna kvar i EU? Det har jag inte hört någon säga. Är det inte ett bättre alternativ än att de här dåliga överenskommelserna eller fullständigt absurd situation, men att man skulle stanna kvar?
Det är bara hemskt svårt för många parlamentsledamöter som röstade för Brexit, och om man nu inser att det kanske var lite dumt att ändra sig, så kommer de att få sig på pälsen vid nästa val.
Kommer från sådana valkretsar där den här frågan är viktig.
Den politiska opportunismen har vi ju sett
på här pälsen får alla efter den här underliga situationen som England har försatt sig själv i. Märk väl, de kommer att lida själv mest. Vi talar om alla möjliga olyckor som händer oss tack vare våra förhandlingsförslag och allting sånt där, och folk som jobbar där. Men att för engelsmännen blir det ju förfärligt själv.
Ja, och det är det att om man går till ett lite annat plan här, så blir det här ju inte en innehållsfråga som gäller då Brexit och medlemskap i Brexit och Nordirlands gränser och sånt här, utan det blir en systemfråga.
Precis.
Det vill säga det engelska politiska systemet sätts under allvarlig press.
Precis.
Och det blir en djupare kris.
Och vi har sett redan alltså exempel på hur debatterna i parlamentet går. Och man måste ju nästan vara förskräckt när man lyssnar till de rabiata utfallen från bägge håll.
Men Peje säger att det blir kris. Jag säger att det är en kris. Det är en fruktansvärd kris.
Vi är i början av krisen.
Ja.
Kan vi komma överens?
Vi kan komma överens.
Och England blir... Nej, vänta nu, kontinenten blir isolerad från England.
Som en öde,
det gäller faktiskt nu. Nu kan man använda det där uttrycket.
Ja.
Det var meningen. Usch, kan man säga. Nåja, det där, vår tid är slut.
Är den? Oj, vad det gick fort.
Ja, det går så. Ja, när vi är så briljanta och spirituella.
Utom jag. Eller hur?
En del av oss bara.
Ja, just det. Vi tackar för intresse och återkommer igen om 2 veckor.